Sportbladets Premier League-podd, välkomna hit. Välkommen Frida från, det är väl Portugal va? Du befinner dig i.
Ja, jag tror det.
Ja, tror det. Att jag inte har koll är ju en sak, men att du inte har koll vart du befinner dig, det är lite mer oroväckande.
Ja, man blir lite förvirrad, men det stämmer. Jag sitter på Algarve-kusten, heter det väl.
Just det, precis.
Och Kalle Karlsson, han har det sämre.
Kalle Karlsson, du är i Västerås. Du ska inte klaga du heller.
Ja, nej, jag klagar inte. Nej. Men Algarve är ju Algarve.
Ja, precis. Det är, alltså Västerås är många saker, men det är inte liksom en solkust.
Nej, det kan man inte påstå.
Har ni fint väder, Frida?
Ja, solen skiner faktiskt. Så att, jag ska väl sluta prata om detta nu.
Ja, är det coronahets nere i södra Portugal?
Nej.
Som det är på alla andra håll. Det är inte det. De har en lite sån, alltså portugiser och spanjorer har en lite sån mer laissez-faire inställning till saker, har en känsla av. Italienare också. Men just nu så har de inte riktigt råd med det. Men det är ju skönt att höra i alla fall, med tanke på att ni är många som är samlade och som lever tätt när det är landslagssamlingar på det där sättet.
Ja, absolut.
Vi ska ta oss an helgens fotboll såklart. Tänkte vi skulle göra det här lite som vi brukar faktiskt, i en omvänd kronologisk ordning, att vi börjar väl med det som hände allra senast. De har en tendens att lägga helgens stormatch också ju sist på söndagar, så det blir liksom naturligt. Den här söndagen var inget mindre då än Manchester derbyt på Old Trafford. Manchester United mot Manchester City 2-0. Ett ändå välförtjänt resultat för Manchester United, deras då första seger mot Manchester City på Old Trafford på, ja, det är över 5 år tror jag. Frida, vill du börja ta oss igenom händelserna på Old Trafford?
Ja, nej men absolut. Det var ju rätt mycket som hände, tyckte jag. För det första var det ju ett väldigt kul derby att kolla på. Alltså otroligt underhållande. Och det går ju inte att komma ifrån att Bruno Fernandes, att han gör ju otroligt stor skillnad och har gjort på väldigt kort tid. Det är ju faktiskt ganska fantastiskt. Jag förväntade mig i alla fall inte att han skulle gå in och kunna avgöra matcher på det sättet, lite på egen hand, för att det är ju typ det han gör här när United lyckas liksom hålla nollan där i början, när City ändå liksom trycker på lite grann, och sen så får de den här chansen då, eller frisparken som Fernandes bara chippar lite lätt fram till Martial som drar till direkt. Och ja, det är väl klart att Ederson borde kanske göra det bättre, men det var ju en otroligt bra variant i alla fall. Och sen känns det liksom som att, alltså visst, det är väl klart att City har mycket boll och sådär och passar runt, men jag tycker aldrig det känns riktigt som att de kommer vända på resultatet. Alltså United verkar spela med ganska mycket självförtroende och verkar liksom ha ganska bra koll på vad som händer ändå. Jag tycker det blir bättre när Mahrez kommer in så att Foden flyttar in centralt på mittfältet. Det känns ändå som att Foden är bättre i den positionen, men i övrigt så tycker jag att United gör ju en jättebra match från början till slut. Och ja, visst, de har inte jättemycket boll, men å andra sidan så City är ju ganska ofarliga överlag. Och sen så får ju Scott McTominay göra den där det där 2-0-målet när Ederson kastar ut bollen lite galet, men då var ju matchen redan
alltså, man älskar sådana mål. Man älskar ju sådana mål.
Ja, det gör man kanske.
Ja, det var lite Ola Toivonen. Inte liksom lika långt avstånd, men det är ju samma typ av princip.
Absolut. Alltså det finns någonting som jag verkligen gillar i att när ett misstag blir så här brutalt straffat, även om det är liksom en bit upp i plan. Det är en sak, man tappar bollen mellan benen som målvakt, alltså man gör en sån där tavla. Men just det där med liksom ett nonchalant uppspel som hamnar fel. Så man ser det ju ibland, men det krävs ju ganska mycket för McTominay att skruva in den. Det är också det att det inte är, liksom, det är ingen fösare liksom, utan han, det är rejäl fart på den där bollen. Han prickar in den på ett tillslag. Jag gillar det. Omedelbar liksom, konsekvens av ett misstag, det tycker man om. Men som sagt, ett Manchester United som höll sig till matchplanen, en matchplan som vi ju förväntade oss, det är ju det här som Ole Gunnars United är bra på. Vi har ju sett dem göra det riktigt bra mot topp 6. Det tror jag det bara är Liverpool i ligan som har bättre resultat mot topp 6-klubbarna än Manchester United den här säsongen. Det säger ju ändå något om ett lag vi har skällt en del på som såklart ännu inte då riktigt befinner sig där de vill vara. Men mot just det här motståndet, i just den här typen av matcher så fungerar det väldigt bra. En del röster om att man spelar tråkigt, att det är för defensivt, att det inte är Manchester United. Kalle, i det här läget så handlar det väl bara om 3 poäng, eller hur?
Ja, absolut. Alltså, man får titta på vad man har för plats i hierarkin och så vidare. Och den platsen har ju för Manchester Uniteds del förändrats ganska kraftigt de senaste åren. Och ibland är det som att omvärlden är, den är lite trög när det gäller att ändra synen på det. Det var ju samma sak egentligen som med Liverpool där under de där åren när Roy Hodgson var tränare och sådär. Alltså, så kanske man tycker att ja, men Liverpool, det är Liverpool, de borde vara bättre och så vidare. Men tittar man på materialet och sådär, så de är inte bättre under de åren. Och samma sak med Manchester United nu. Det är klart de inte kan, alltså jag har sagt det förut, de kan inte vinna matcher genom att spela någon champagne på 12. För de har inte material till det. De har byggt upp för ett omställningsspel. Och de har absolut inga kvaliteter för att vara Barcelona eller Manchester City. Inte i närheten. Däremot nu så har de ju adderat Bruno Fernandes till ett lag som även tidigare kunde dels tack vare rätt taktiska dispositioner mot bra motstånd. Jag tycker de ofta har rätt matchplaner mot när de möter de riktigt bra lagen. Det såg man ju förra våren också när de gick vidare i Champions League där mot PSG och de vann ju flera toppmatcher då också under Ole Gunnars smekmånade där i början också. Att jag tycker att de är rätt bra på pressspel och försvarsspel och hitta rätt i pressen. Däremot så är det klart att det saknas lite fortfarande när det handlar om när de möter de sämre lagen. Då går det inte riktigt på automatik. Samtidigt så som sagt, nu har Bruno Fernandes kommit in och förändrat lagets lagstyrka offensivt radikalt. Så känslan är ändå att möter de, låt säga Burnley, idag så kan de ju vinna på ett annat sätt med Bruno Fernandes. Han kan skapa det där målet från ingenting. En kvalitet som jag inte tycker de hade på det sättet innan. Ja, det är ju Pogba som har de kvaliteterna, men han har ju visat dem väldigt sällan i Manchester United.
Han har visat sig väldigt sällan i Manchester United överhuvudtaget den här säsongen.
Ja, så kan man också säga. Jag tycker att det är intressant nu, för det man kan säga också om Solskjaer då, det är ju att han har ju faktiskt vågat släppa fram många unga spelare och de har ju fått viktig erfarenhet nu och nu har de för första gången tycker jag att Spencer Alex egentligen lämnade adderat en offensiv spelare som är, ger dem odiskutabel kvalitet kombinerat med ett hjärta också. För fan, det är nästan det mest imponerande med Bruno Fernandes är att han springer också. Mm. Han har ju inte bara den där kvaliteten att han kan chippa fram den till Martial på en död boll med jättebra känsla i foten, utan han springer i pressspelet, han tar jobbet hem, han springer i omställningarna för att vara på plats i boxen. Och den grejen får man inte underskatta. Di Maria, Pogba, de där spelarna, de har ju visat ögonblicksverk också av absolut världsklass, men de har ju aldrig spelat för klubbmärket. Och det tycker jag Bruno Fernandes hittills gör, och det sänder ju rätt signaler till laget, de andra spelarna och så vidare. Det är ingen som har någon, liksom ser att det är någon stjärna som har någon räkmacka, utan det gör ju att de andra spelarna är beredda att ta ett ännu hårdare jobb för att ja, täcka upp för Bruno Fernandes, för de vet ju att han har kvaliteter för att avgöra matcher.
Det var ju rätt intressant då när de liksom la själva värvningen på is under sommaren, så kom det ju uppgifter om att anledningen till att de inte liksom ansträngde sig ännu mer för att få Fernandes direkt då var för att han hade för dålig passningsprocent. Och det var liksom säkra uppgifter, alltså det var från folk som brukar ha god insyn i klubben. Och då tänker man lite nu när man ser honom spela liksom, att man kanske inte alltid ska liksom gå slaviskt efter siffror, för att uppenbarligen så om han hade för dålig passningsprocent där i portugisiska ligan, så var det nog mer av en slump eller av andra anledningar. För att nu så tycker man ju liksom att han är fullständigt fantastisk på just det. Och jag menar, det är ju flera gånger också som han borde få passningar från lagkamrater i bra lägen, där han faktiskt hade kunnat göra både ett och två mål ytterligare. Men ibland känns det som att han är liksom steget före jämfört med sina lagkamrater, i alla fall i tänket.
Ja. Samtidigt det där med siffrorna där. Jag såg någon som skrev om just passningsprocent i den här matchen. Nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men det var inte så himla imponerande i den här matchen heller. Jag tog bort en del passningar, men just det där. Jag tycker det handlar mer om att man måste alltid utvärdera siffror, analysera dem på rätt sätt. Ja. Han kanske inte ska ha så hög passningsprocent. Han hade 79% i gårdagens match igen. Utan han kanske ska få ha lite högre felprocent för att han ska vara den som slår fram den avgörande passningen. Han måste få misslyckas ibland. Och jag tror att han hade den typen av roll i Portugal också. Jag såg han inte där speciellt mycket, ska jag inte säga. Men om de bara gick på det, så ja, då är det ju någon som har gjort någon slags felbedömning i något led. För att jag tycker en sån spelare som ska få ha en viss spelprocent för att man vet att han kommer att göra avgörande aktioner. Mm.
Nej, det där är ju grejer med statistik överhuvudtaget, hur man använder den. Sen tyckte inte jag kanske att Bruno Fernandes hade sin bästa match igår heller sedan han kom. Även han gör ju en fin assist vid målet och sådär, men tycker nog att han har varit ännu mer framträdande kanske i andra matcher jag sett. Men vi måste prata lite grann om Manchester City också, därför att det här var ju ett City som faktiskt förlorade rättvist mot ärkerivalen. Såg inte riktigt ut som sig själva. Det såg lite håglöst, lite fantasilöst ut till och med. Håller ni med mig?
Ja, det gör jag. Samtidigt som man sätter det i rätt perspektiv, jag tycker ju att Manchester United i den här matchen gör en väldigt bra försvarsinsats. Och spela 5-3-2, det är svårt att bryta upp det. Jag tycker att de som sagt har kommit rätt i sin första press. Jag tycker att det var en konstig laguttagning av Pep. Nu vet jag inte vad allt han vägde in i den, vilket man inte gör från utsidan. Så man ska ha respekt för det. Men jag tycker, om man sätter Phil Foden som ytter som ni gjorde till att börja med, så de hade ju behövt fart och en mot en spel där ute. Jag tyckte han blev helt malplacerad när han spelade där ute. Jag ifrågasätter varför inte redan hade startat. De hade ju såklart blivit lidande av att Raheem Sterling inte är i form. Han har ju totalt tappat den nivån han hade under hösten, när han bara gled förbi motståndare och gjorde poäng i mål. Han kändes ju farlig varje gång han fick bollen. Där är han ju absolut inte nu. Det är en ganska djup formsvacka för en del. Och sen tycker jag att de blir bättre efter paus, det blir de. Men de kommer inte riktigt till målchanser. Det är klart, det är tufft när United samtidigt är jäkligt disciplinerade och jobbar väldigt hårt. Jag tyckte att de... Igår var det mer att United gjorde det väldigt bra försvarsmässigt än att City var så katastrofalt dåliga. Sen var det självklart City som har en bättre nivå i sig. Det var intressant tycker jag efteråt att Pep inte kunde tillstå att de inte spelar på topp, utan han som vanligt slog fast att de spelade bra och så vidare. Det gick med Nando Silva ut och sa att det inte var acceptabel insats. Jag tror inte Pep var jättenöjd med den kommentaren.
Men alltså, jag tycker det är konstig kommunikation när man åker till ärkerivalen som favorit och får stryk med 2-0.
Och knappt skapa någonting.
Är inte det en märklig kommunikation att säga att även det, vi spelade superbra?
Ja, men det är helt rätt. Jag tycker man ska kasta spelare under bussen istället och sånt. Och ta upp exempel.
Så José Mourinho menar du? Ja, vi kommer till sånt. Honom sen. En Ndombele. Alltså, han nämnde honom väl aldrig vid namn, va? Han sa bara vår dyraste spelare, sa han.
Nej, han nämnde förnamn till och med. Okay.
Ja, det där är hans metod som jag inte riktigt har greppat än. Men vi kommer till Tottenham.
Men det är ju också intressant med City om man tittar på deras nuläge. För att nu har de ju knappt något mitt försvar kvar. Otamendi måste ju rycka nu. Alltså han får ju slutföra den här säsongen såklart. Men... jag menar, det är ändå... John Stones måste vara ganska lågt i ranking om han inte får spela framför Otamendi. Det säger någonting om hur han har gått bakåt. Och så är Sterling som har tappat formen. Och så har du David Silva som börjar bli till åren. Och så har du Aguero som fortfarande är bra, men som också börjar bli till åren. Alltså det kommer behövas ett rejält trupparbete där om de ska haka på Liverpool nästa år. Alltså det, om Pep stannar... då är ju det här hans absolut största utmaning han har haft i sin karriär. Mm. Möjligen kanske var det när han tog över Barcelona första gången och skulle steppa upp. Men det är tufft alltså.
Nej, men jag håller med om det också. Sen så har ju inte, om man tänker på alla de här lite yngre talangerna som lämnade City för att de inte fick speltid. Ja, men som Brahim Diaz och Jadon Sancho ännu längre. Ja, det är ju det klassiska exemplet liksom. Och sen så Phil Foden då blev kvar för att liksom Guardiola kämpade lite extra och sa liksom att du kommer få dina chanser. Nu när det liksom... man kanske behöver ett generationsskifte så småningom, så finns det inte så där jättemånga spelare att ta av helt plötsligt. Alltså man tänker om de hade stannat kvar och sen så hade man liksom kunnat slussa in dem lite bättre. Där har man ju gått miste om det i alla fall. För nu är man väl säkert också, när det kommer till att köpa in nya spelare och sånt, så får man väl tänka både 1, 2, 3 och 4 gånger extra med tanke på att man vet om att man har UEFAs ögon på sig också. Man kan ju inte spendera pengar som man har gjort tidigare fönster i alla fall.
De får väl skriva ett nytt sånt där tröjsponsoravtal. Det brukar vara lukrativt.
Eller som Everton att sälja arenanamn och sånt innan arenorna är byggda. Det är också väldigt effektivt.
Det kan man göra också.
Det är också en klassiker. Det är för första gången på några säsonger faktiskt lite uppförsbacke för Manchester City på allvar. Samtidigt så har de ju en Champions League att koncentrera sig på då. Det är inte den här veckan utan nästa vecka. På onsdag ska de ju möta Arsenal i den där matchen som blåste bort då i stormen här om veckan.
Just det.
Hur länge är De Bruyne borta?
Jag tror inte att han spelar i den matchen heller. Jag har inte riktigt koll, men han är väl inte så långt borta i alla fall. De siktar väl på att han ska vara tillbaka till returen mot Real.
Det känns ju väldigt uddlösa utan honom. Alltså han är ju fortfarande den där X-faktorn som kan göra det lite extra. Ta bort honom och så Sterling dålig form. Men då är det inte mycket. Alltså, då går det att stänga ner dem. Det är det jag menar. Alltså, de är fortfarande jättebra passningsspelare och kan hålla i bollen och sådär. Men just det där sista, det där lilla extra som behövs för att göra mål. Det är inte givet att de har det utan Sterling i form och De Bruyne.
Och som sagt, på onsdag är det Arsenal som väntar i hängmatchen. Det är Arteta-derbyt blir det då. Alltså verkligen. Vi fick en fråga här ifrån G. Jung på Twitter. Han undrar, eller han bara konstaterar, Manchester City före och efter Arteta.
Ja, det ligger någonting där.
Det ligger någonting där, jag håller med honom. För att sen Arteta lämnade så har det saknats någonting hos Manchester City. Om det är kausalt eller korrelation, det vågar jag inte svara på, men på något sätt.
Det är ju väldigt svårt att bedöma så. Det är det.
Vi har i alla fall hamnat i en situation där om Manchester City skulle förlora den, så om jag räknar rätt nu, så måste de slå Burnley för att inte Liverpool ska vara klara, kunna vinna titeln då redan nästa omgång på Goodison.
Mm. Ja, men det stämmer. Ja.
Så är det, va? Hur som helst, det var det Manchester derbyt. Vi hade en annan intressant match igår. Den spelades lite tidigare. Chelsea tog emot sin gamle då tränare Carlo Ancelotti och hans Everton, som ändå har visat hyfsad form på slutet. Men det har Chelsea också gjort, inte minst då FA-cup-segern mot Liverpool. Det var ju ingen snack, det var ju bara ett lag som var på banan här. Det stod 2-0 efter, jag vet inte, 37 sekunder kändes som. Everton var ju inte på plan. Jag vet inte vad det var som hände, men det var ju en överkörning.
Ja, Sigurdsson ska väl vara glad att det inte finns någon direkt som kan ersätta honom. Annars hade han nog fått kliva ut redan i paus faktiskt. Nej, men det är, jag blir ständigt överraskad av Chelsea, och jag vet att jag har nu varit en av dem som liksom har höjt Frank Lampard kanske lite för mycket ibland, alltså som tränare, men det, jag tror att just den här matchen är ett väldigt tydligt liksom tecken på varför jag gör det, och det är för att han har en förmåga, trots liksom att de har varit nere i sin djupaste svacka nu egentligen under hela 2020, alltså bortsett från den här 3-0-matchen mot Burnley i januari, så, och de liksom har fått storstryk hemma mot Bayern München, alltså det måste ju ha varit otroligt skämmigt, trots att det är ett bättre lag, absolut, men det är ändå hemmaplan, och det blev liksom så pass stora siffror i slutändan. Men så lyckas han ändå liksom pumpa någon sorts motivation i de här spelarna. Och det är ju mest imponerande med tanke på att de faktiskt har väldigt mycket skador just nu. Och att de ställer upp med en frontlinje med Pedro, Giroud och Willian. Alltså Giroud har ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra sedan han fick chansen igen. Och frågan är om han liksom inte till och med har spelat till sig en permanent startplats nu. Alltså, jag kan inte säga att Tammy Abraham kommer gå före honom så länge Giroud levererar på det här sättet. Sen Pedro har man ju, honom räknar man ju bort redan i september liksom. Men liksom gör det, hans kvaliteter kommer väl till pass i just den här matchen. Och sen så går det ju inte att komma ifrån då att man liksom slänger in en 18-årig Billy Gilmore som var fantastiskt bra mot Liverpool tidigare i veckan. Och sen så går han in här i sin första Premier League-match från start och liksom beter sig som om att han har spelat liksom 400 matcher. Nej, på tal om det här med att ha talanger som kommer underifrån, så är ju Chelsea ett ganska ypperligt exempel på när man liksom, det känns som att det finns inget stopp. Det är bara talang efter talang, och de går in och spelar som om de inte gjort någonting annat.
Nej, det var en verkligen imponerande match. Jag skulle säga att en av de bästa matcherna jag har sett med Chelsea på hela den här säsongen faktiskt. Och då gör man det ju ändå utan, alltså då gör man det med en anfallstrio med en snittålder en bit över 30. En anfallstrio som man på något sätt har liksom så här räknat bort och dömt ut, och ja, men Pedro, visst, han kan väl vara nyttig i vissa stunder. Giroud, kommer han överhuvudtaget få spela mer den här säsongen? Willian, vart ska han egentligen? De var ju lysande alla tre i den här matchen.
Och framförallt, alltså jag tycker det som är allra mest imponerande är ju att det är ju faktiskt utan Kovacic också, som har varit deras bästa spelare, och det har känts liksom, det har märkts när han har varit borta, och ändå så lyckas man hantera det så bra, men det var ju mycket tack vare Gilmore, får man säga.
Mycket tack vare Gilmore, också ganska mycket tack vare Ross Barkley faktiskt, som har hittat väldigt fin form. Tyckte han var jättebra i den här matchen.
Ja, det får man verkligen säga, alltså. När det gäller Barkley så kändes det som att han blev extra taggad av att han blev utbuad den här matchen av Botta. Mm. Och eller han plockade fram en nivå som jag fick den här flashback till när du och jag för 100 år sedan sykt att hylla honom i podden när han kom fram i Everton där. Och vi var, det var ju en favorit Barkley på den tiden, får man ju säga. Och han såg så jäkla spännande ut. Men det var länge sedan, jag kan inte erinna mig att jag sett honom så bra som han var i den här matchen på många år alltså. Han var riktigt, riktigt bra. Och Gilmore kan vi ju prata om länge. Det är ju ett helt otroligt genombrott. Har ju kommit från ingenstans. Värvat från Rangers juniorlag. Och han var inte tänkt alls för att tillhöra en A-trupp ens när den här säsongen drog igång. Och sen blev han upplyft till A-truppen och fick vara permanent där i deras byggnad där för bara några veckor sedan. Och sen bara rakt in i hetluften mot Liverpool, bäst på plan där. Och sen nu bara följer upp det med en insats där han håller ju trådarna på det där mittfältet som han inte har gjort annat, som ni säger. Det är häftigt. Och han är inte mer än två äpplen hög heller. Han går in och är störst av alla och tar plats på ett sätt som är häftigt att se. Alltså han står och viftar åt vad lagkamrater ska spela bollen och så här. Det är ingen blyg kille som kommer in och med mössan i hand, utan Han är så trygg i att han kan det här med att spela boll, och han är trygg i att han har spelförståelse för att förstå hur andra ska göra det också. Så han kan gå in och ta plats på det sättet, det tycker jag är jättehäftigt. Sen spelar han ju väldigt många passningar rakt genom lagdelarna, och det vattnas ju i munnen när man ser honom göra det.
Ja, Steve Clark satt på läktaren också.
Ja, jag läste något om att han skulle bli uttagen i 21-landslagen nu till hans fotboll. Jag funderar om inte skotska landslaget skulle behöva honom som joker redan nu i kvalet.
Ja. Alltså jag tänkte på det redan i FA Cup-matchen där. Det var vid ett tillfälle som han fullständigt grundlurade Fabinho. Och jag menar, han snurrar upp honom på mittfältet där och skapar sig en ordentlig yta. Vet inte om det är vid något av målen, men det var liksom så här, alltså som tonåring, som liksom en liten kille i den situationen mot, och vi visste att Fabinho inte är i någon toppform just nu, men det är ju en brasiliansk landslags mittfältare, 1,90 plus lång, rutinerad, stygg, duktig, som han fullständigt liksom tillintet gör i en enda aktion. Det var så sånt blir man ju liksom, då får man lite så här gåshud nästan när en så ung kille som Gilmore gör i en sån match, en av sina första seniorstarter. Otroligt imponerande.
Ja, verkligen. Kan ju bli kostsamt för Jorginho här nu med den avstängningen här. Alltså har han en väg in tillbaka i elvan? Ja, det är inte säkert alltså.
Man blir ju extra nyfiken på också om, eftersom att vi ser så många unga spelare som kommer upp och sen så beter de sig som att de liksom aldrig har gjort någonting annat. Alltså vi såg det med Reece James när han fick chansen också. Alltså han klev in som ingenting, och till och med Lamptey då på The Emirates när han kliver in liksom mitt under en match och så bara liksom är hur bra som helst, visar ingen form av nervositet överhuvudtaget. Man undrar hur de arbetar med sånt här, alltså i klubbarna, och framförallt då i Chelsea, för att alltså självförtroendemässigt så är det ju helt galet att man kan gå in i en Premier League-match och alltså i så ung ålder och ingen rutin alls, och sen bete sig på det sättet, alltså ta plats på det sättet. Det skulle man gräva vidare i. Synd att man inte är journalist. Det kan ju jag göra faktiskt.
Nej, men det är också, det säger ju någonting, alltså det har ju kommit också rapporter om att både Barcelona och Real Madrid har scoutat och varit och dragit i Gilmore det senaste året.
Det kör vi!
Vad sa du?
Det kör vi!
Exakt. Han är alltså 1,68 lång.
1,66 lät jag alltså.
Ja, nu lika lång som mig.
Nu tittar jag på Wikipedia.
Ja, men Vicky är bra på klubbhistorik, men längd inte. Vet jag inte om jag lägger hela min trovärdighet hos Wikipedia. Jag ska kolla upp det här.
Men det är en väldigt bra längd, kan jag meddela.
du tycker det?
Man ser bra härifrån.
Ja, det är en... det är ingen stor kille i alla fall. Nej, men det är lite det jag menar då, när 191 centimeter...
kör 170 centimeter. Så han var tydligen längre än vad min uppgift var. Men ja, skitsamma. Han är där i krokarna.
Mm. Det var en rolig intervju i alla fall när han stod bredvid Giroud i matchintervjun efteråt. Det såg ganska roligt ut, det får man säga.
Ja. Han och Kanté skulle då potentiellt kunna bilda ett av de kortaste liksom så här, centrala defensiva mittfältsparen. Och de skulle ställa upp en 4-2-3-1. Gilmore och Kanté. Inte göra bort sig heller.
Nej, de skulle nog kunna vara ganska bra komplement till Sammans där. Så en som springer och vinner boll och en som fördelar den. Det känns som en ganska bra balans, trots som du säger. Det är inte det längsta mittfältet. Det gäller att bollen inte är i luften i den matchen.
Precis. Det kanske inte är alternativet mot typ Sheffield United. Som väl knappt har en spelare under 1,85. Blir tufft. Ja, imponerande av Chelsea i alla fall, som tar ganska viktiga poäng då i att hålla borta lag som Manchester United och så om de där toppplaceringarna.
Vi kan ju säga något ord om Everton. De var ju faktiskt riktigt risiga i den här matchen, och det var ju lite synd, för de har ju gått bra här. Ja, de har gjort några bra insatser här, Everton, men det är som att ibland så bara faller de igenom och var jäkligt lågt, framförallt när det handlar om bortaplan mot bättre lag. Ja. Det är som att grunder i försvarsspel satt inte i den här matchen.
Alltså, nej.
De tillåter Chelsea och Gilmore i synnerhet att bara spela rakt igenom dem, gång på gång på gång. Och liksom, de åtgärdade inte alls. Det var ingen bra insats alls.
Nej. Nej, det var det sannoliken inte. Det var som du var inne på där, Frida, att Sigurdsson, jag vet inte vart han var någonstans i den här matchen. Han var så dålig.
Mm. Och det är inte första matchen heller. Alltså, han har ju faktiskt varit ganska... Nej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Chelsea befäster sin fjärde plats då, jagad utav United såklart, och Wolves och Sheffield United där strax bakom. Ett lag som hade hoppats på att hänga på det gänget också, men som befinner sig ytterligare ett par poäng bakom, är ju Tottenham som drog till Burnley och blev ju egentligen överkörda, i alla fall första 45. Kunde ju stått både 2 och 3-0 till Burnley efter den halvleken, kändes det som. Och jag vet inte, alltså José Mourinho är mycket, men diplomat är han ju inte liksom. Det vet vi. Vi nämnde det lite tidigare här, Ndombele. Det var Ndombeles tur att kastas under bussen, om man säger så. Han har ju tidigare kastat både Eric Dier och Dele Alli under den där bussen. Nu är det Ndombeles tur. Ja, det är ju så här han gör.
Ni får uppdatera mig på den, för jag hade ju match där i lördags. Jag var inte riktigt med på Tottenham Burnley-fighten där. Berätta gärna lite mer om ni såg den fighten och vad som efterspelet var. Jag såg bara Erik Nivas tweet, så förstod jag att han var inte nöjd med insatsen.
Nej, alltså första halvleken var verkligen inte bra. Det var det där, alltså typiska liksom tunga, svårspelade Burnley. Tryckte ner Tottenham med skorna. Tottenham såg liksom inte ut som de hade en ordentlig matchplan för att hantera det. Och när Chris Wood då trycker in 1-0, så har de redan haft en bra målchans, Burnley. Och dominerar som sagt matchen helt och hållet. Sen gör Mourinho två byten i halvtid, tar ut Ndombele i halvtid och stoppar in Lo Celso, tar också ut Oliver Skipp och stoppar in Lucas Moura, och de fick ju lite effekt på det. Det var inte samma Inte samma liksom Burnley tryck då i andra halvlek, utan de fick tillbaka lite spel Spurs. Sen så får de ju en så jävla billig straff. Alltså det är ju Ben Mee, jag vet inte vad han pysslar med riktigt. Han är ju inte nära att ta bollen. Han är ju där i situation. Alltså ja, ni har säkert sett det allihop, om ni inte såg matchen säkert i någon highlights. Det var en gratis straff. Den var inte felaktig på något sätt. Absolut inte. Den var helt helt korrekt, men Ben Mee får helt enkelt ta på sig den. Och Dele Alli rullar in då 1-1 som blir slutresultatet. Ganska så här stökig andra halvlek. Det var väl väldigt mycket gula kort också. Vill jag minnas. Men annars har inte mycket att skriva hem om för Spurs. Så,
vad tror ni då? Om Daniel Levy skulle få chansen nu och bara köra en äpplesäta, som man säger på dataspråk här, och köra en ångra på sitt tränarskifte här, skulle han ta den då?
Alltså det beror lite, för jag tror att hela anledningen till att Levy anställde Mourinho från början, det var väl antagligen för att han insåg att det kommer liksom ske en stor förändring i Tottenhams tränartrupp, och ska man liksom få ut maximalt av det här gänget som har varit så framgångsrika, alltså en sista framgång, då är José Mourinho ett väldigt bra val, för att han är känd för att kunna få effekt, alltså ganska kortsiktigt sett, innan det liksom börjar rämna till slut. Men nu har jag inte riktigt fått det, och det får man ju säga att där är ju skador såklart spelat in, alltså det går inte att komma ifrån, även om Mourinho är väldigt noga med att påpeka det liksom varje presskonferens. Men och jag måste säga att det här han står och säger om en Ndombele efteråt, alltså att han tycker att en Ndombele har haft enough time to be at a different level now, he has to give us more than what he is giving us. Alltså på ett sätt så kan jag ju hålla med honom, för att säsongen har ju inte riktigt blivit som man hade tänkt sig, alltså kring en Ndombele. Alltså när han anlände i sommar så var det ju tal om att man trodde liksom att han skulle bli säsongens bästa värvning, och sen han har ju haft otroligt mycket skador och är ju inte i form alls överhuvudtaget, och där får man väl fråga sig liksom vad beror det på? Alltså var det så att han värvade de honom och sen så hade han en massa liksom skador som de var medvetna om, men de bestämde sig för att chansa. Så det vet man ju inte. Så det är väldigt, fast att man tänker att liksom, varför går Mourinho ut och säger detta, så kommer någonting bli bra av att han kastar en Ndombele under bussen. Men ja, sen samtidigt så alltså, han har inte helt fel i det han säger. Det är typ där jag landar i alla fall i min Mourinho-analys. Sen är frågan liksom, vad krävs nu för att de ska kunna vända det här, så kommer de liksom ta sig upp på svackan, för det är ju väldigt lätt med Mourinho att man hamnar i en svacka, så tar man sig aldrig upp därifrån, och sen så liksom blir det så utdraget, och sen till slut får han lämna liksom under liksom märkliga omständigheter. Men de behöver kanske få tillbaka någon spelare först och främst, för just nu så ser det ju onekligen jobbigt ut.
Det är jobbigt att ha Mourinho som tränare om man inte vinner. Alltså, för det kommer ju massa andra baksidor med att ha som tränare. Och det går väl att köpa så länge laget vinner. Då kan man ta de där baksidorna. Men ja, som sagt, det har blivit så som vi befarar med Tottenham. När han kom ombord här, att jag menar, truppen var ju lite slutkörd mentalt, även med Pochettino. Det var inget tacksamt läge att ta över. Och Mourinho för 10-12 år sedan, det hade varit klockrent för det här laget. Men Mourinho idag, ja, jag är inte övertygad om att han har det längre. Det har inte varit på länge. Och om de då ska sitta kvar med honom, är ens Harry Kane kvar med Mourinho, om Mourinho ska vara tränare i fortsättningen här? Eller är det Real Madrid för honom? Ja, jag vet inte.
Sen är det ju rätt så roligt med Mourinho, att Men så har liksom Spurs-supporterna, de har ju försökt liksom greppa efter halmstrån och liksom ge oss någonting positivt i alla fall, och liksom höjt röster då för att Troy Parrott ska få en chans. Den 18-åring då som är i akademin och som liksom enligt många är, enligt en del är han en ny Harry Kane, enligt andra så är han liksom ljusår efter. Ja. Men oavsett vad, så till slut då mot Norwich i FA-cupen så får Troy Parrott komma in och spela 25 minuter och hinner liksom missa en straff under den tiden. Och någonstans så, så tänker man liksom att Mourinho är säkert inte jättemissnöjd med det här. Att Parrott kommer in och misslyckas, för att han vill ju liksom att folk ska säga att kolla här liksom, han är inte redo. Jag sa ju det, jag sa ju att han inte är redo. Och mycket riktigt så, han är ju inte ens med i truppen mot Burnley. Så man blir liksom inte riktigt klok på Mourinho, för att ibland gör han ju grejer bara för att han ska bevisa sin tes.
Det finns en fantastisk story om det där som jag fiskade upp. Det här, nu går vi så otroligt långt tillbaka i tiden här, men när jag var lokaltidningsreporter på VLC så skrev jag om José Mourinho. Det här var alltså då när han tog över Chelsea, när alltså sommar 2004. Då hade jag varit på resa i England. På den här tiden fanns det inte webbsajter och sådär som man kunde liksom läsa, och internationella sajter. På den tiden fick man göra grundjobbet. Jag hade varit i England då på våren, så jag hade köpt en Daily Mail. Och där var det en lång artikel med José Mourinho. Där det fanns en anekdot från hans tid i Benfica, där han tränade den gamla tjeckiska legendaren Karel Poborski. Han hade klagat över för lite speltid. Då hade Mourinho tagit in honom på kontoret. Satt sig vid skrivbordet, lagt upp fötterna på skrivbordet och sagt, okej. Du är boss nu. Du får bestämma. Vad är det liksom, vad är det du vill? Ja, men då sa vi på Borski att nej, men jag vill spela den här positionen, och det är liksom, ja, jag vill få chansen. Ja. Okej. Okay. Så Mourinho, nästa match på Borski in i elvan, nummer 10 på skolan, den positionen han ville ha. Och sen bytte han ut han efter 22 minuter typ. Och så sa han, du fick chansen, du visade ingenting, nu är jag boss igen. Jag skrev om den där anekdoten då, jag hittade den nu när jag skulle flytta här till Västerås, så hittade jag en gammal låda med det så här, när man klippte ut, på den tiden papperstidningen var det viktiga, då klippte man ut vissa artiklar som man har skrivit, och då hittade jag den där gamla artikeln. Jag kanske ska publicera den på något sätt i, på Instagram eller något sånt där.
Anekdoten. Han kunde konsten att knäcka en kille redan då. Från Tottenham då, som ligger en liten bit ner, nere på åttonde plats nu då, på 41 poäng. Två poäng bakom Sheffield United med en match mer spelad än Blades. Blades som ju faktiskt har chansen här att gå förbi både Wolves och Manchester United på sin hängmatch som de har då mot Aston Villa, va? De skulle möta. Hur var det nu? Minns inte riktigt. Hur som helst, vi går vidare till Arsenal West Ham. Också en match med mycket frågetecken. Ganska mycket på spelen då. Ett Arsenal som också försöker hänga på där uppe. Kunde gått åt båda håll, kändes det som. Jag tyckte West Ham såg piggare och starkare ut i framförallt i första halvlek. Men skapade också ganska mycket chanser. Men det här är ju två lag som har ganska svårt i försvaret. Pablo Maria har kommit in för Arsenal. Såg bra ut, även om West Ham ju skulle stoppat in någon av alla de här chanserna som de lyckades skapa. Det är ju liksom, Michael Antonio är ju, när han inte sätter sina chanser, då blir han ju lite ett problem. Eftersom han saknar en del i övrigt på planen. Men han ställde ju till ganska stora problem för Arsenals backlinje med sig liksom bara sin, som han gör ju, med sin fysik, med sin snabbhet och med sin styrka, och att han hela tiden springer på allt och river och sliter och någon slags funktionell teknik där inne. Men han skulle ju satt någon av de chanserna. Detsamma gäller faktiskt Sebastian Allaire. Istället så kunde Arsenal, som också, ska man säga, skapade en hel del. West Ham har ju otroligt svårt att hålla tätt bakåt. till slut då genom Lacazette sätta matchens enda mål. Viktigt för Arsenal som ändå har chansen, men också bara 28 spelade matcher då, har möjligheten att om de skulle besegra City i sin hängmatch då gå upp på samma poäng som Wolves och Blades då, som är närmast jagande bakom Manchester United om den där eventuellt Champions League givande femteplatsen, och det vet vi inte riktigt än.
Jag räknar inte bort Arsenal från den.
Nej, inte jag.
De kommer med fart underifrån nu. Mm. Ja, men vad är det, 6 raka de har nu utan plus?
Mm. Mm.
Och visst, de har kryssat lite för mycket i matcher, det är ju ingen tvekan om det. Men känslan är att kurvan pekar uppåt där för dem. Alltså. Och det, jag tror att de blir supergiftiga nu när de kommer underifrån. Inget Europa att tänka på här nu under våren heller.
Det måste vara mer än 6 raka utan förlust. De har ju egentligen bara förlorat mot... Alltså de har ju inte förlorat under 2020. Olympiakos, räknar man bort den matchen då, alltså sett över alla turneringar, så har de ju inte förlorat sedan den 29 december.
Mm.
Ja, det är så till och med.
Ja.
Ja, precis. Vi kan räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 raka matcher utan förlust. Det är sen den 29 december mot Chelsea. Den senaste förlusten för Arsenal. Det är imponerande.
Jäkla prestigemöte där nu med tanke på det traktoret som är där nu med Arteta som har liksom fått påverkan på City eventuellt.
Ja, om det, om det är någon som känner till svagheterna i det här Manchester City så är det ju han.
Ja,
så är det verkligen.
Och det finns ju svagheter. Vi har varit inne på Otamendi tidigare. Och med det anfallet, nu tycker jag Saka i den här matchen gör ju ett par försvarstabbar som faktiskt leder till en del par farliga målchanser för West Ham. Det är framförallt en jag tänker på. Men offensivt så bidrar han ju med så mycket fortfarande. Otroligt svår att ta bollen från. Och jävla precision i sina inspel. Hotade mycket och såklart Aubameyang och så kom ju Lacazette in då från bänken och avgjorde, så att det finns väldigt mycket offensiv kraft i Arsenal, minst sagt. Liverpool var i en liten formsvacka. Är väl kanske en liten formsvacka fortfarande.
Tänk att vi kallar detta för, alltså det är klart att det är en formsvacka, men tänk att man liksom, det är en formsvacka att liksom förlora 2 matcher.
Ja, de förlorar faktiskt 3 matcher.
Men
det är 3 olika turneringar, så att de sprider ut om man säger skadan lite grann. Men tillbaks då i vinnarsätet hemma mot Bournemouth, och det var ju tacksamt i det här läget att få möta liksom favoritmotståndet som man har kört över i stort sett varenda gång man har mött de senaste åren, och få göra det hemma på Anfield. Blev ingen överkörning den här gången, men ändå en rättvis seger till slut för Liverpool, får man ändå säga, även om Bournemouth skapade en del och fick ett tidigt och omdiskuterat första mål, men viktigt tror jag för Liverpool inför den Champions League-returen mot Atletico att få vända det här resultatet hemma mot Bournemouth och vinna den där matchen och känna att det fortfarande finns där. Sen ska sägas, vi var inne på Fabinho här, att han har sett svag ut, och det har han ju verkligen gjort, gjorde han den här matchen också. Var inte alls på tårna.
Nej, vad hänt där efter att skada? Han är inte alls hamnat i fas.
Nej, han har inte hittat tillbaks till spelet alls sen skadan. Det är som att han det som är lite typiskt, alltså det ska man ju säga, att även före skadan när han var riktigt, riktigt bra, Fabinho, så missade han en del. Alltså han är ju väldigt duktig i duellspelet och sådär, men han hamnar lite fel i positionsspelet då och då. Men då fanns en Jordan Henderson också på det mittfältet som har mer defensivt tänk och är mer defensivt påslagen än till exempel en Oxlade-Chamberlain som spelar på den positionen nu. Så att det blir liksom mer... Det blir mindre kostsamt med Fabinhos liksom, när han är uppe och stöter och han ska liksom upp i dueller och så vidare. Mindre kostsamt när Jordan Henderson också finns på planen. Men nu när inte Jordan Henderson finns där alls, så märks det att det kostar mer. Nu ska väl Jordan Henderson vara i full träning igen. Jag skulle inte bli förvånad om det faktiskt är Jordan Henderson som spelar på den positionen mot Atleti på onsdag faktiskt. Om Klopp anser att det finns att han klarar av det, så tror jag att han mycket hellre ser en Jordan Henderson i den positionen. Faktiskt, den kommer vara väldigt viktig, den positionen, i just den matchen mot ett Atleti som vill ställa om då. Liverpool kommer ju ha otroligt mycket bollinnehav på Anfield mot ett Atleti som bara behöver bevaka sin ledning, men omställningarna kommer ju komma, och då blir ju den där defensiva mittfältaren otroligt viktig, att han inte går bort sig i varken duell eller positionsspel då. Och det är precis det Fabinho har gjort den senaste tiden. Så jag tror att det finns ganska stora möjligheter att Jordan Henderson spelar där. Vi har fått en massa frågor. Mm. Jag vet inte om ni har någonting ni vill tillägga om den matchen.
Nej, men jag tänker att jag kanske ska avlägsna mig så att jag hinner.
Just det. Du hade lite annat.
exakt. Precis. Det är det jag tänker.
Vi ska ta förutom de du redan har fått i dig, ska vi.
Ja, vi får se. Det blir nog en handfull, absolut.
Det blir bara räkna drinkar i handfulla. Bra. Ja, men tusen tack Frida, vi hörs snart igen, nästa vecka igen. Kalle, du och jag, vi stannar kvar och så svarar på lite frågor då.
Ja, vi kör igenom frågehögen eftersom de är extra bra idag.
Ja, vi gör det. Ja, vi fick här ifrån, shit, nu har jag tappat bort namnet, ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag ska försöka hitta det under tiden här. Hade Phil Foden varit given i landslaget nu om han tillhört United istället för City de senaste åren? Tänker på att han... Att han hade haft mångdubbelt med speltid i viktiga matcher.
Alltså jag tycker det är en intressant fråga. Aktualiserade igår när han får spela i en position som inte är hans. Alltså spela som ytter. Det blir jätteskillnad för hans del när han ska komma in i den positionen som han vill ha. Som måste se mittfältare. Hade han varit i Manchester United de här åren så hade han ju garanterat fått mycket mer speltid i den positionen. Som offensiv central mittfältare. Och det finns ju inget som säger varför skulle inte han kunna fått det genombrottet som hans talang ändå vittnar om att han skulle kunna få. Det är svårt att få det genombrottet under de här åren i City, för han har ju knappt spelat som sagt. Så att det går inte att utesluta att han hade exploderat på det sättet som hans polare Jadon Sancho har gjort.
Nej, precis. Han har ju fantastiska fötter, Phil Foden. Alltså det var någon sån där sekvens som delades efter var det FA-cupen eller något sådär, när han spelade, där han visade prov på otrolig teknik och hur mjuka fötter han har. Det var någon nedtagning och någon dragning och någon pass och sådär som någon hade klippt ihop som var magiska faktiskt. Det var Niklas Wångblad som hade ställt frågan, ska vi säga. Vi tar nästa då. Fan, nu hann vi inte fråga Frida om Sörlots otroliga utveckling i Trabzonspor.
Ja, hon får en vecka till på sig att fundera.
Ja, precis. Vi tar med oss den. Jonathan har frågat, hur underskattad är Bernt Leno?
Jag tycker han är underskattad. Jag har ju suttit i hand på Bernt Leno-tåget rätt länge. Jag sa ju det, var det inte när vi snackade Arsenal där med Niva när vi hade de här programmen, då sa jag att jag tycker att han är den bästa målvakten i Arsenal under 2000-talet i kamp med Lehmann. Niva ville ju hävda att Lehmann var betydligt bättre. Jag tycker möjligen att han var bättre, men inte mycket. Alltså. Jag gillar Leno, alltså. Jag tycker att han är bra. Alltså. Han hade ju en matchavgörande räddning nu här mot West Ham.
Ja, han var väldigt bra i helgen också. Han var ju en av anledningen till att West Ham inte lyckades göra någonting av de där chanserna som de skapade.
Jag tänker på framförallt den där på nicken där, när han ändå har en tidigare förflyttning och lyckats klara den. Nej, jag tycker att han är bra. Mm. Han är en sån där målvakt som de kan bygga vidare på.
Jag håller
det är
med.
Inga frågetecken där för mig.
Nej, jag håller med. Han har haft en väldigt, väldigt bra säsong. En av ligans bästa målvakter, absolut. William Karlsson undrar, kan Pablo Mari vara den vänsterfotade mittbacken som Arsenal så behövt? Eller kommer han skapa ett brasilianskt mittlås med David Luiz à la Brasilien-Tyskland? Vem var det som spelade? David Luiz i den matchen, för Thiago Silva var väl avstängd? Brasilien-Tyskland?
Ja, men det var inte han som spelade. Vad sa du?
Thiago Silva var väl avstängd i den matchen?
Ja, Neymar var i alla fall avstängd. Ja. Inte som Thiago Silva var det.
Eller var
jag får kolla upp det under tiden.
Skitsamma. Pablo Mari i alla fall.
Ja.
Kan han vara den vänsterfotade mittbacken som Arsenal så behövt?
Ja, man hoppas ju det i alla fall. Jag har sett honom för lite. Jag såg honom när vi gjorde den här... sändningen där Sportbladet, Klubblags-VM. Och det, sen har inte jag sett honom så jäkla mycket så att jag kan säga att jag har exakt koll på honom, tyvärr.
Han tillhörde ju Manchester City jättemånga år utan att få spela någonting överhuvudtaget. Det känns som att Manchester City också hade behövt en vänsterfotad mittback just nu.
Ja, du har rätt där. Thiago Silva var ju inte med i den matchen. Det var Dante och David Luiz.
Dante var det, ja.
Och sen var ju Neymar inte heller med. Och det var ju två ganska tunga avbräck, om man säger så.
Ja, verkligen.
Men nog om den matchen.
Ja, men Pablo Mari var... En sak jag lade märke till när man såg honom i spelartunneln nu är hur fruktansvärt lik han är Ceballos. Min första tanke var när jag sa, vad fan har hänt med Ceballos, var min tanke. Vad han gjort någon jävla ansiktslyftning eller vad det är frågan om? Fan, nej, det är ju inte han. Otroligt lika varann. Men hur som helst, Arsenal behöver ju förstärka det där försvaret och möjligtvis kunna spela in sig och bli permanent där. Niklas Bengtsson, Niklas Bengtsson undrar så här. Är Fred den bästa defensiva mittfältaren i Premier League i år? Ranka topp 5?
Nej, det tycker jag nog inte kanske att han är, men han har ju...
Det mest förbättrade skulle jag nog
Ja, det skulle jag nog säga att han är. Han var ju fenomenal, tycker jag, i den här matchen mot City igår här. Hans arbetskapacitet, hans sätt att täcka ytor och vinna bollar. Han har ju gått från klarhet till klarhet den hela säsongen. Tycker han började redan för några månader sedan, började ju kurvan peka uppåt. Jag kommer ihåg vi sa det i podden då, att det kanske är så att poletten har trillat ner där. Jag minns inte vad det var för match, men han gjorde någon match där man bara såg att plötsligt för han så passade jag genom lagdelar och liksom slog inte bara sådana intetsägande passningar. Nu spelar jag med självförtroende. Jag tycker inte han är lika vek heller längre. Jag tyckte för ett år sedan, de bara flyttade på honom och han liksom vek ner sig i dueller och så vidare. Nu är han hårdare i kroppen, han går in och vinner närkamper och sådär. Så att Han har varit riktigt, riktigt bra. Så måste man säga att han passar ganska bra med att ha lite storlek med Matic där bredvid honom också. Men av detta i ligan, ja, det kanske brist på annat då. City har väl inte någon... Liverpool var det ju... det är Jordan Henderson måste det ju vara. Även om han inte har spelat bara i den rollen måste det ju vara Jordan Henderson. Eller?
Ja, det skulle jag också säga. Han var ju faktiskt... när Fabinho blev skadad och han tog över så var han ju fenomenal under hela vintern. Ja. De släppte ju knappt in ett mål då.
Och Fabinho ska vi inte heller hänga på de senaste veckorna bara heller.
Han har ju varit bra.
Ja, precis. Det är det jag menar. Så att,
men det finns andra. Jag tycker även som Kovacic, även om han kanske inte är defensiv på det sättet.
Nej, men han är ju... Man kan ju räkna honom som en av två i ett dubbelblock där.
Ja.
Och det är definitivt. Så det tycker jag nog. Han ska ju med där också, definitivt. Men det är intressant ändå med Fred, för att centralt mittfält har ju varit Uniteds liksom akilleshäl många år. Och där har de ju ändå nu fått spelare som inte längre kan betecknas som en svaghet. För det var det ju så himla länge. Alltså Fred är inte en svaghet längre. Och det är ju en jäkla skillnad för dem.
Verkligen. Jag tycker, om man ska ranka en topp 5 också, ska ha Ndidi in där också. Leicesters Ndidi.
Absolut.
Vart en av ligans absolut bästa defensiva mittfältare. Jonathan skriver är det inte lite sorgligt att West Ham, Bournemouth eller Watford förmodligen kommer åka ur? Etablerade klubbar som känns som de hör hemma i Premier League. Vart gick det fel? Alltså jag tycker fortfarande inte att Bournemouth är ett lag som hör hemma i Premier League. Även om de har varit uppe länge nu, så tycker jag fortfarande att de känns som en udda fågel i Premier
League. West Ham hör ju i Premier League.
West Ham är definitivt hemma i Premier League.
Watford vet inte fan om de hör hemma i Premier League heller.
Alltså, nej, de är ju sånt där som man är.
Har de inte så många säsonger i högsta.
Nej, det är ju sånt där. Då tycker jag mer att Aston Villa hör hemma i Premier League.
Ja, definitivt. Nej, så, men det är ju olika analyser såklart på de tre klubbarna. I West Ham tror jag är mycket ägarfrågan. I Bournemouth tror jag det har mycket att göra med att de har överpresterat i många år. Ja. Och du kan inte överprestera hur länge som helst, utan förr eller senare kommer ju någon slags verklighet i kapp dig och du snavar lite en säsong och då kan du ju hamna som Bournemouth i en nedflyttningsstrid. Jag tycker inte det är något konstigt.
Och sen är det så här, är man i Bournemouths storlek och sen har man klarat några säsonger och så får man upp det, ett kapital då som man får när man spelar i Premier League, även om man har vad det nu är 13 000 på hemmaläktarna. Och så ska man göra sina investeringar. Du får liksom inte träffa fel alls när du är så pass mycket mindre än dina motståndare. Så de investeringar du gör när du får liksom en TV-peng från Premier League efter ett par säsonger för att kunna liksom investera på den liksom stora, stora marknaden, då köper man en lärma för alldeles för mycket pengar och så blir det inte det en fullträff, då kostar det ju så väldigt mycket för en sån liten förening som Bournemouth.
Ja, jag håller helt med. Du står ju och faller med dina rekryteringar, både på ledarsidan och på spelarsidan. Och förut gjorde de fullträffar när de väntade spelare. Nu har de inte gjort det och då är det skillnaden mellan om de är där uppe eller där uppe, men
om de är 12 eller om de är
hota mot över halvan eller vara i bottenstrid. Och sen återigen den där skadan på David Brooks som var deras bästa spelare offensivt, kanske länkade samman delarna i laget också på ett väldigt bra sätt. Den känns oerhört utslagsgivande för dem alltså.
Ja, de har haft många tunga skador också den här säsongen. Alltså, Brooks borta, Nathan Aké var borta stor del av säsongen. Alltså, det har varit en väldigt skadedrabbad säsong för Bournemouth. Det har man heller inte råd med när man är en liten förening som inte kan ha samma bredd som de majoriteten av klubbarna i ligan. När det gäller Watford så tycker jag att det är en större liksom missräkning. För jag tyckte Watford kom ur en starkare position med det laget, hade gjort en del investeringar som ändå kändes som de hade landat, de hade fäktat bort intresse för Doucouré från flera olika klubbar. Där tycker jag att man har gjort fel med sina tränarrekryteringar. Alltså när de tog tillbaka Sanchez Flores så kändes det ju, man undrar vad fan de höll på med. De hade ju redan liksom varit där. De hade redan misslyckats med honom.
Det är en väldigt trött rekrytering. Alltså.
Ja, men fruktansvärt. Alltså Nigel Pearson fick de ju effekt på efter i början där. Men nu verkar ju det också gå allt trögare, även om man lyckades slå Liverpool då med 3-0 i förra omgången.
Vilket särskilt slåret där kändes som, dels hade han kvar sin bostad i London.
Ja.
Dels var väl hans son spela i akademin där, tror jag.
Ja, precis.
Alltså, så här, det kändes inte som att det var att de hade funderat terrängen riktigt efter vad de behövde. Men samtidigt är det lätt att säga med facit i hand och så vidare. Jag vet inte vad de hade. Att de hade kanske massa namn som de ville ha som de inte ville dit och så vidare. Det har inte jag en aning om.
Nej. Ja, jag tycker det är framförallt där som de har gått bort sig i den här säsongen, om jag ska vara riktigt ärlig. Watford, sen kan man också bara konstatera, det är ju faktiskt en väldigt bra nedre halva i år jämfört med hur det brukar vara. Det finns inte någon riktigt, ja, men det är väl Norwich som under period, men Norwich har ju också spelat ganska bra. Det har ju inte funnits något lag som har varit hopplösa, som allting har liksom bara, men som har varit värdelösa och bara liksom misslyckas med allt. Det har faktiskt varit ganska bra lag där nere hela tiden som har lyckats ta poäng. Det känns som att det kommer krävas mer poäng än normalt för att säkra kontraktet också.
Ja, men det känns ju som det. Och det är ju också för att många topplag har svikit den här säsongen. Mm. De brukar ta mer poäng. Och det innebär att hela bottenskiktet har tagit fler poäng. Jag menar, Norwich kommer ju vara en av de bästa lagen i Premier League som någonsin har åkt ur. Om man tittar på att de har ändå ett eget spel och det är liksom... Nej, det skulle jag nog vilja påstå ändå. Mm.
Vi tittar på botten.
Vi räknar ju fortfarande med att de åker ur.
Vi räknar fortfarande med att de åker ur. De har lite för mycket poäng upp då. De ligger på 21 poäng nu efter 29 matcher. Det är ju för dåligt. Det klarar man sig inte kvar på. Aston Villa som just nu ligger på 19 plats som är 25 poäng. Men det som har kommit att vara två hängmatcher. Visst, det är ganska tuffa matcher tror jag, men de har två hängmatcher och vinner de en utav dem, då är de uppe på 28 poäng och tar sig förbi hela det där gänget med Bournemouth, Watford och West Ham som då ligger på 27, och sen en poäng bakom Brighton då, som ligger på 29, så det är ju de sex lagen i botten där. Sen är det ju hopp på 5 poäng upp till Southampton då, på 34 poäng, så att de räknar jag inte, utan det är de sex lagen. Och jag ser fortfarande, jag tror att Norwich åker ut, men utav de fem lagen så skulle det faktiskt kunna bli vilka som helst utav de fem som hamnar på de två platserna som åker ut tillsammans med Norwich. Jag har inte, räknar inte med att Brighton kommer klara det här med någon slags lätthet härifrån, utan de ligger enligt mig lika illa till som de övriga i den skalan. Brighton som ju lyckades få 0-0 mot Wolves i helgen, det var ju starkt från deras sida, men en match som inte innehöll speciellt mycket överhuvudtaget. Villa har ju Leicester, va, ikväll, så är det ju. Det är ju Leicester Villa. Där skulle de faktiskt kunna ta poäng som de ville. Leicester har inte sett sådär jättestarka ut senaste tiden. Och då tar man bara en poäng, då skuggar man ju poäng, med bara en poäng då bakom trion där på 27 med West Ham, Watford och Bournemouth. Vi kan väl ta upp den här frågan då. Det var någon som ville att vi skulle ta upp en diskussion från Premier League-studion på Viasat då, som handlar om United, om det räknas att vinna till varje pris, att värsta konkurrenten då underkastar sig så mycket att man inte ens får ihop 300 passningar och har mindre än 30% bollinnehav, om det är liksom värt det om man är Manchester United. Och det är liksom så här, det är lite ja och nej. Det är klart att i den situationen de är just nu, vi pratade om det lite innan också, ja. I den situationen de befinner sig just nu mot ett Manchester City som har vunnit, vad jag tror det är, 9 av de 10 senaste titlarna i England som har delats ut, vilket är helt sinnessjukt. Så är det klart att det måste vara okej, men Old Trafford och den publiken är ju inte en publik som kommer nöja sig med att ha ett lag som backar hem och spelar bara omställningsfotboll och inte har ett bollinnehav på 30% på hemmaplan i alla matcher liksom på lång sikt. Det kommer det ju inte vara. Det är ju fortfarande en fotbollsförening som har en självbild av att vara en av världens största och spela en vacker fotboll som man ju alltid har gjort med fart och kvalitet.
Ja, framförallt fart tycker jag. För om man tänker när Louis van Gaal tränade laget så var det ju väldigt mycket possession spel, och då var man inte nöjd med det. Då ägde de ju bollen av i typ varje match. Men då skapar de ju inte chanser, det var tempofattigt och så vidare. Så jag tycker ändå inte, om man tänker som om Trafford, det är ingen publik som kräver possession-siffror och liksom bollinnehav. Men de kräver ju spel med fart och att det ska vara underhållande. Och det tycker jag i och för sig att det var igår, för fotbollsmatchen som de spelade upp igår, även om de inte har bollen så spelar de ju ändå underhållande med fart och tempo och skapar målchanser. Och det tror jag kommer krävas. Sen blir det ju inte så att de kommer kunna backa hem när de möter laget under halvan på hemmaplan. För det går ju inte, eftersom de motståndarna kommer inte tillåta det. Så det, Det blir automatiskt så att de kommer behöva gå framåt mer. Men det är klart att det är en intressant diskussion att ha det där. Det finns ju några klubbar där man måste vinna snyggt. Om man tar Barcelona till exempel, så har det ju varit en sån diskussion efter Ernesto Valverde där man spelade på ett helt annat sätt än vad man är van med i Barcelona. Och man vann titeln i fjol. Och det finns väl saker som talar för att de inte kommer vinna titeln den här säsongen. Och då byter man till tränare som kanske kände i sitt igen som för att spela väldigt attraktiv fotboll. Men där är det ju en helt annan kravbild på det. Jag tycker där de är just nu, då kan man inte lägga någon vikt kring hur det ser ut. Nu handlar det bara för dem om att vinna matcher så att de säkert köper ligspel. Sen är det underkastat på underordnad betydelse av hur det går till.
Ja, alltså om man supporter får välja så väljer man ju Champions League-spel överhuvudtaget för att det spelas på ett speciellt sätt, så är det ju.
Efter det som verkar vara tredje raka allt snabbare utspårning, är Mourinho slut nu? Frågar John Pekkari. Jag tyckte att den var ändå lite intressant utifrån att vi har ju varit inne lite på Mourinho och så, men redan efter förra sparkningen så ställde vi oss frågan, vad kan José Mourinho få för nästa tränarjobb? Vilken klubb kommer att vilja ta i honom? Nu visade det sig att det blev inte så långt hopp neråt i hierarkin, utan Tottenham hoppade på Mourinho-tåget, vilket var överraskande för mig såklart, och för många andra också säkert. Det blir ännu mer intressant nu då, återigen, att ta upp den diskussionen kring om det nu slutar, som det brukar sluta för José Mourinho nu för tiden, att vi avslutar det här nu här i sommar. Det blev inte som jag hade hoppats. Vi avslutar det här nu. Var hamnar han nästa gång? Oh. Alltså, vem tar i honom då? Ingen kan ju rimligen från den övre hyllan vara intresserad. Och kan man vara det ens som man går på hylla 2 i butiken, alltså de som ligger precis under de största? Nej, det är rimligen inte där heller.
Nej, alltså det är det som är väldigt, jag menar, allting inget varar ju för evigt heller liksom.
Nej.
Mourinho har ju varit där i 20 år snart på liksom i toppfotbollen från sin debut med Porto, och ja, jag vet inte hur många, alltså men alltså sån intensiv karaktär också, som har befunnit sig på den absolut högsta nivån i så många olika lag och på så många olika sätt. Hur lång kan brintiden för en sån personlighet och för en sån gärning vara egentligen? Jag är nog inne på, så jag tror nog att det är Vi inte får se Mourinho i någon av storklubbarna något mer framöver. Det är min...
Samtidigt så sa vi det förra gången också. Det ökade ändå upp i Tottenham, vilket var väldigt överraskande för mig.
Väldigt överraskande, och det har ju heller inte blivit någon succé. Och nu börjar det liksom, nu börjar det gnissla på det där sättet som det gör i Mourinho-lag, när det går emot och när... kritik börjar riktas mot laget och mot honom och sådär, då svarar han ju ofta med då går han liksom på något sätt till anfall, och det brukar vara starten på en implosion i gruppen, och vi får se om det blir så även i Tottenham. Men det här med att kasta spelare under bussen i stup i kvarten, jag tror inte att det är rätt väg att gå. Om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, det visar sig väldigt snart, tror jag.
Ja, det lär göra det.
Där.
Ja, som sagt, det är en Premier League-match ikväll. Leicester och Aston Villa. Sen är det Champions League i veckan. Med både då Spurs och Liverpool. Och sen så är det full omgång nästa helg igen. Och sen så hörs vi om en vecka igen. Eller hur, Kalle?
Det gör vi.
Yes, fint. Tack för att ni har lyssnat. Hej.
Tack så mycket.